Hej och välkomna till Kungligt.
Med Jenny Alexandersson.
Och Sara Eriksson. En vecka går fort och det är återigen dags att spela in ett avsnitt av vår älskade podd, eller hur Jenny?
Mm. Tiden går snabbt. Vad sur jag lät. Jag är inte alls sur. Det är jättekul att vi sitter här igen.
Det var som att jag liksom
bara surna till, det är jag inte. Nej då.
Du är glad. Solen skiner ju då.
Det gör det.
Underbart. Vi ska ju bland annat prata om att i Storbritannien har ju en kunglig bebis faktiskt fötts hemma i badrummet. Och här i Sverige så väntar vi alla spänt på att prins Carl Philip och prinsessan Sofias tredje barn ska födas. Han eller hon blir ju den första att födas utanför det kungliga huset. Och vad innebär det egentligen? Och vi ska prata lite om och kring vilka traditioner som kungen kommer att hålla fast vid.
Och vi ska även prata om prins Harry. Han har ju faktiskt fått två nya jobb. Och så har han skrivit ett känslofyllt förord till en barnbok. Och Meghan, hon erkänner att hon sa fel i intervjun hos Oprah. Och det gäller det här med parets hemliga vigsel. Och prins William, han slår tillbaka mot anklagelserna att han är fängslad i den kungliga rollen. Det var ju Harry som påstod det. Ja, och vi ska precis. Även prata om prins Ernst August som varit i blåsväder igen. Den här skandalprinsen. Och den här gången har han faktiskt inte kommit undan. Det ska
Nej,
vi prata om.
Det stämmer. Men vi ska börja med en positiv nyhet från Haga slott. För att tidigare i veckan så meddelade hovet att kronprinsessan Victoria och prins Daniel då blivit friska från covid-19. Det var ju den 10 mars som kronprinsessan och prins Daniel upplevde lättare förkylningssymptom och dagen efter då så testades de för covid och det var ett positivt test. Så att då fick ju paret tillsammans med barnen, prinsessan Estelle och prins Oscar, ja, men isolera sig på Haga slott tillsammans.
Ja, precis. Och hovets informationschef Margareta Thorgren, hon sa till SVT att de är friska men fortsatt i karantän på hemmaplan enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Och det passar ju väldigt lägligt. Jag fick faktiskt precis, ja, det har plingat till i min mailbox och jag har fått ett e-mail här från Margareta Thorgren. Jag ställde nämligen frågan hur kungafamiljen ska fira sin påsk nu under corona. Vi vet ju hur det var förra året och de fick fira på varsitt håll. Och då berättar Margareta Thorgren att just nu är kungaparet på Drottningholm. De behöver alltså inte sitta i karantän som de har gjort då på Stenhammar. Men nu har ju de blivit vaccinerade. Det här säger jag, inte Margareta. Men Margareta säger så här, just nu är kungaparet på Drottningholm. Och eftersom det väntas tillökning i kungafamiljen i månadsskiftet mars-april så är ju påskplaneringen för kungaparets del inte fastställd. Och det kan man ju förstå såklart.
Alla väntar med
spänning.
Men
hon skriver vidare också då att då vi fortfarande är i en pandemi så kommer själva påskfirandet fortsatt att ske enskilt i respektive familj. Och prinsessa Madeleine med familj firar påsk i USA. Så det var ju kanske ganska väntat och så som vi har pratat om innan Sara. Vad vi trott kring årets påskfirande helt enkelt.
Ja, och som vi också har pratat om är att kungafamiljen, de lever ju som de lär. Så det hade ju varit kanske märkligt om de ställde till med en stor påskballons nu mitt i pandemin. Men tänk att det har gått ett år sedan vi fick ta del av de här digitala påskhälsningarna. Det var svårt att tro där och då att vi ett år senare även ska fira påsk digitalt i år.
Ja, ja, men verkligen. Det blir ett år till. Sen får man hoppas att det stannar där. Det räcker med två sådana här påskaftnar.
Ja, det är alldeles för mycket. Och jag tänker liksom prinsessa Madeleine, hon har inte träffat sin familj och sina syskon på över ett års tid nu.
Nej, men precis. Jag hade kanske en tanke att i och med att kungaparet är vaccinerade och i alla fall prinsparet har antikroppar, för de var ju sjuka i november. Men det är klart, när man väntar en liten bebis, då är man kanske extra försiktig i såna här tider också. Så det kan man ju förstå. De firar var för sig.
Ja, och jag tror också att det är väl reglerat det där också nu, att man måste väl nästintill isolera sig om man ska besöka sjukhuset för en förlossning.
Ja,
så det är väl också en stor del i det här.
Det är ju för att partnern ska få följa med in på förlossningen. Då behöver man då ha isolerat sig innan båda två.
Exakt.
Men du, ska vi prata om prins Ernst August?
Ja, det finns mycket att prata om kring den här mannen, och vi pratade faktiskt om honom redan i somras efter att han hade blivit gripen av polis.
Kan vi förklara vem han är så att alla förstår vem Ernst August är?
Ja, prinsen, han är ju då ättling till Tysklands sista kejsare, Wilhelm den andra, och han är även gift med prinsessan Carolina Monaco, och de lever ju dock åtskilda sedan 12 år tillbaka, men jag tror faktiskt att de fortfarande är gifta på pappret, även om de lever isär.
Men jag vet inte om det är han eller hon som är katolik. Det borde jag ju veta. Men de skiljer sig inte.
Just precis. Men de verkar inte leva ett lyckligt liv tillsammans. Så mycket kan vi i alla fall konstatera.
Mm.
Det var ju då i juli 2020 som en polispatrull kallades till prins Ernst jaktvilla i Grinau i Österrike. Och vid gripandet så slog då Ernst en av poliserna i ansiktet, och han hotade dem även med kniv. Och där och då så fördes han till häktet men släpptes senare. Och bara några dagar senare så var det dags igen, och den gången hotade Ernst en kvinnlig polis med ett baseballträ, och 2 månader senare så ska han själv då ha slagit sönder ett fönster i sitt hem och även hotat sina anställda. Så det har varit väldigt mycket rabalder kring honom.
Men man kan väl konstatera att han är inte en helt stabil människa just
Nej.
Nu.
Nej.
Han erkänner sig ju inte alls skyldig till de här brotten, såklart. Han är oskyldig, menar han. Mm. Men trots det så är han dömd nu till 10 månaders villkorlig dom. Och han döms även till att han får inte vistas i sin jaktbostad under de kommande 3 åren. Och det är ju inte första gången som Ernst August av Hannover ställer till med drama och skandaler. Han har ju en lång historia av konstigheter och skandaler bakom sig. Och har genom åren fått öknamn som prins Piss och prins Prygel. Och det får vi nästan förklara, för att det här med prins Piss, det började ju. Han kallas efter att han år 2000 urinerade offentligt på världsutställningen. Och det var på väggen till turkiska paviljongen som prinsen slog en drill, och sen fick han då betala ett saftigt skadestånd. Han var väl ganska berusad då, antar jag.
Man kan ju tänka sig att det här var en liten faktor. Annars ja. Så finns det ju toaletter på plats, tänker jag.
Det finns toaletter, ja.
Ja.
Men tyska tidningen Bild Zeitung, de publicerade bilder från händelsen. Och prins Ernst August då, han hotade den här kvinnliga redaktören med våld och sexuella övergrepp, vilket spelades in. Och prinsen dömdes senare även för det, helt enkelt.
Ja, och han har ju som sagt även då kallats för prins Prygel, och det är ju på grund av alla dessa slagsmål och misshandelsfall som han har varit inblandad i. Och oftast har det faktiskt varit med fotografer då som Ernst August har ansett kommit för nära honom. Så att det är inte första gången det är rubriker kring den här mannen.
Nej, och nu verkligen inte. Och nu befinner han sig dessutom då i en konflikt med sin äldsta son. Sonen vill sälja, visst är det sonen som vill sälja?
Ja,
familjens slott i Marienburg i Tyskland. Och mycket på grund av att Ernst August då har stora skulder. Så vi får väl fortsätta följa det där också och se vad som händer.
Ja, det kommer vi att göra. Men apropå rubriker och ett ståhej, så känns det liksom naturligt att glida in på veckans Harry och Meghan. Vi har pratat väldigt mycket om det här i podden. Så här, vad ska Harry och Meghan göra nu när de inte längre arbetar som kungligheter? Det spekuleras ju mycket. Vi vet ju att de har gjort monsterdealar med Netflix och Spotify. Men nu i veckan så avslöjade sig det ju faktiskt att Harry inte bara har fått ett nytt uppdrag och jobb, utan 2.
Ja, han ska börja jobba för ett startup-företag i San Francisco som jobbar med mental hälsa för anställda. Och det var ju så lustigt när jag läste den här jobbtiteln då som prinsen ska få. Något luddigt, Impact Officer. Alltså en helt rak direkt översättning på Google Translate, då blir det ungefär påverkansansvarig. Men om man benar ut vad det han ska göra så blir det nog tydligare. Och han ska bland annat då vara delaktig i strategifrågor kring hur produkten ska utvecklas. Det är då en app helt enkelt. Och så ska han dra uppmärksamhet till den här appen genom att prata om psykisk ohälsa och då bli en slags talesperson. Och det är så roligt, jag måste bara säga det med den här Better Apps app. Man arbetar då med professionell coaching och mental hälsa för anställda. Och företaget jobbar med kunder som NASA, Facebook, Warner Media. Och så har man då lite grann så här likställt den här appen med livscoachingens motsvarighet till Tinder. Så att det är lite så här trendig, ja,
väldigt
trendig app
trendigt
för företag.
Ja. Mm. Sitter man då och swipe, alltså för Tinder går ju ändå ut på att liksom swipa ja eller nej i olika
man
tillfällen.
Matchar, alltså man blir matchad med en livscoach, så mycket har jag förstått.
Okay.
Och sen sker liksom själva coachingen via appen. Alltså det är väl, jag antar att det blir som ett digitalt möte, men det finns också utbildningar på något vis. Ah, den som är intresserad får kolla, vi ska inte sitta och göra reklam för den där appen.
Men Harry är i alla fall numera involverad i den. Och han själv har ju faktiskt uttalat sig gällande den här nya tjänsten. Han skrev då ett mejl till Wall Street Journal där han skrev så här. Citat. Det ger oändliga möjligheter för personlig utveckling, ökad medvetenhet och ett bättre liv. Och slutcitat. Och det är ju vad Harry har faktiskt hintat om att han vill jobba med.
Mm. Och han... Han har ju varit engagerad i brittiska försvarsmakten innan. Och han hade ju skrivit ett inlägg på en blogg som Better App har. Och vad var det han hade sagt där egentligen?
Han skrev så här, då, eller citat, så här, inom marinkåren säger vi det handlar om ett sinnestillstånd. Vi har allihopa i oss, slutcitat. Så att han vill väl liksom ta med sig sina erfarenheter, och jag menar, han har ju pratat väldigt öppet om mental hälsa under en lång tid. Så att han har säkert mycket att ge inom det här företaget.
Mm. Och företagets vd Alexis Robichaud avslöjade i en intervju med BBC att Harry vill inte bli kallad för prins på arbetsplatsen. Och han meddelar även att Harrys lön är hemlig. Precis som alla andra medarbetares löner är hemliga. Så det får vi inte veta någonting om.
Nej.
Och han säger inte någonting om hur många timmar per dag som Harry ska jobba. Det ska hållas hemligt. Men han kan avslöja att prins Harry är fylld av energi och entusiasm. Och att företaget då är mycket stolta över att kunna presentera honom som en del av teamet.
Alltså tänk vilken bra PR det är för företaget att få in honom i det här. Det är ju, vilken skjuts.
Ja, men det är ju, om man tänker på den liksom marknadsföring som ett, bara det att vi sitter och snackar om den här appen.
Ja.
Den snackas ju om nu över hela världen när man rapporterar kring Harrys nya jobb. Så att det är så här, det är en ovärderlig reklam. Det handlar om hundratals miljoner. Så att men den här appen... Ja. Har ju redan bra kunder då, som Facebook och Google och NASA och allt vad det är. Men snacka om genomslag. Vilken
boost!
De måste jubla, tänker jag.
Ett jubel. Men så här, är vi förvånade över att prinsen väljer att jobba med mental hälsa?
Nej, inte alls.
Nej.
Det tycker jag inte. Det har han ju pratat om. Alltså, han har ju haft en organisation tillsammans med sin bror. Heads Together heter den, eller hur?
Yes, precis. Och det var ju då William, Kate och Harry som hade det ihop. Det man pratade
så,
om.
Och där jobbar de jättemycket med psykisk ohälsa och syntes väldigt mycket i sådana sammanhang. Och Harry har ju gått i terapi efter sin mammas död. Han gjorde ju det i vuxen ålder och han har ju pratat jätteöppet om det här. Hur viktigt det är med mental hälsa.
Jag tänker också att i det här programmet Late Late Show, när Harry var på den här bussen och pratade med, vad heter han, James Corden, va?
Mm.
Ja, så sa han just precis det, att han ville ju jobba så här med små steg för att förändra världen, och det här att få folk att må bättre psykiskt är väl en del i det, tänker jag. Jag tycker till och med, kan vi klippa in när Harry sa det? Kan vi lyssna på det?
Trying to bring some compassion and, you know, trying to make people happy and trying to change the world in any small way that we can.
Ja, det är spännande. Vi blir som sagt inte förvånade. Men Harry, han har ju landat ytterligare ett jobb. Han ska delta i en 6 månader långt projekt vid Aspen Institute. Och det är ett forum och en studie som fokuserar på hur falsk information sprids på nätet och vad man kan göra åt det, hur man kan stoppa det.
Det här är ju så intressant att han... Mm. delta i den här studien. Alltså han kommer då delta, det är som en kommission som kommer liksom att föra så här olika paneldebatter och arbeta då kring frågor om felaktigheter på nätet. Och prins Harry säger då så här i ett uttalande att, citat, dagens digitala värld svämmar över av falsk information, vilket påverkar vår förmåga som individer såväl som samhälle att tänka klart och verkligen förstå den värld vi lever i, slutcitat. Och det här är någonting som verkligen Harry och Meghan har fått erfara.
Ja, men verkligen. De har ju mött mycket trakasserier och hot och hat på nätet. Och sen har de ju också, de har också varit i rättsprocesser med flera tidningar i Storbritannien. Och där har ju de påstått att tidningarna har skrivit felaktigheter. Och faktum är att nyligen så vann ju Meghan en rättstvist mot Associated Newspaper. Efter att två tidningar publicerat delar av ett privat brev som hon skrev till sin pappa. Och så det här passar ju Harry väldigt bra, tänker jag. Och han har ju också sagt det i samband med att det blir känt att han då ska delta i Aspen Institute. Att han ser fram emot att hitta då liksom en lösning på det här problemet, helt enkelt.
Ja, han nämner också att han vill liksom att det ska kunna tas upp till en högre nivå, just för att det är så allvarligt och att det påverkar så många människor. Mm. Så att man behöver ta det här på ett större allvar. Det är väl det han försöker med. Han säger bland annat så här: jag ser fram emot att hitta en lösningsorienterad strategi för den här informationsstörningskrisen. Det säger ganska mycket om hur han ser på problemet ändå.
Mm. Ja, men verkligen. Ja, det är spännande. Vi får följa det också, tänker jag.
Ja, alltså de här båda två jobbtitlarna, de berör ju liksom frågor som Harry pratat allra mest om senaste året. Just det här med att problematisera och prata om psykisk ohälsa och liksom det hårda och emellanåt falska klimatet på nätet. Men det är så uppenbart att det här låg och bubblade inom Harry när han som sagt deltog i Late Late Show med James Corden. Men han kunde ju såklart inte berätta om de här nyheterna då. Men jag menar, bara där så pratade han till exempel om att han ser medias rapportering om hans familj som en större utmaning och svårighet än till exempel att se familjedramat dramatiseras i The Crown. Som även då smutskastar hans familj. Han tycker liksom att det är lättare att hantera än de här, alltså det media ibland, medan något kanske twistar och kryddar till.
Då kommer min kritiska röst här. The Crown.
Ja, Jenny, jag vill höra.
The Crown sänds på Netflix, som ju har anställt Harry. Så att det är klart att han inte kan kritisera The Crown. Och det var ju en stor diskussion kring det också efter att det här avsnittet med James Corden sändes med Harry. Mm. Att han ett par gånger under den inspelningen nämnde Netflix. Och jag tycker ändå att det här är... Nu får man ju verkligen betrakta Harry som en människa som gett sig in i näringslivet med stor makt, med en stark röst. Och inte som enbart en kunglighet, en prins. Och... ja, man får vara lite skeptisk till det han säger också, tycker jag.
Ja, absolut. Och där tänker jag också, det var inte bara, de pratade ju dels om The Crown såklart och Netflix, men han fick även in det lite sådär smidigt när de sa såhär, vad gör du och Meghan allra helst en kväll? Då var det ju såhär direkt, kolla på Netflix. Aha, okej.
Okay. Ja, det är lite smutsigt, men okej. Okay. Men Harry har ju faktiskt gjort någonting riktigt bra också. Han har skrivit förordet till en barnbok som heter Hospital by the Hill. Och i det här förordet så skriver han om förlusten av sin mamma. Prinsessan Diana omkom ju i en bilolycka 1997. Och boken är riktad till unga läsare som har förlorat en anhörig under pandemin. Och Harry skriver bland annat då om den smärta han upplevde när hans mamma Diana dog. Och hur han kämpade för att acceptera hennes död. Och han var ju bara 12 år gammal när hon dog. Så att han var ju i en väldigt känslig ålder.
Såklart. Han skriver så här i förordet. När jag var en ung pojke förlorade jag min mamma. Vid den tiden ville jag inte tro på eller acceptera det och det lämnade ett enormt hål i mig. Jag vet hur du känner det och jag vill försäkra dig om att det där hålet med tiden kommer att fyllas med så mycket kärlek och stöd. Slutcitat. Och den här boken då som han har skrivit förordet till, den handlar om ett barn som förlorat sin sjukhusanställda mamma till följd av coronapandemin. Och den gavs ut faktiskt i den 23 mars till den veckan i samband med National Day of Reflection. Och boken ska då delas ut gratis till barn som drabbats på det här sättet.
Fint, tycker jag.
Det är väldigt fint och där kan ju Harry om någon relatera till. Som sagt, han var 12 år gammal när han förlorade sin mamma och har gått igenom enormt mycket längs vägen och fortfarande bearbetar såklart väldigt mycket av det här. Så han om någon kan ju relatera till andra unga som förlorat en nära.
Ja, han kan verkligen vara en förebild där. Och med Harry var det ju så att i många, många år så stängde han ju in sina känslor, gömde dem långt in i kroppen. Och det var ju för att han och Williams sorg delades med en hel värld. Så det har han ju berättat också, att när han gick bakom kistan på begravningen så mådde han så fruktansvärt dåligt. det kan man ju tycka är, det är riktigt plågeri och liksom låta två unga människor få vandra genom Londons gator fyllda med miljontals människor. Alltså det är en helt annan historia. Men jag tror att Harry verkligen kan vara en förebild i det här. Och det är ju så att har man varit med om någonting riktigt svårt eller trauma, bara att dela den med någon spelar ju roll. Så att jag tror att det är en viktig bok för många barn.
Verkligen. Vi hänger kvar vid Harry och Meghan. Vi pratade faktiskt och diskuterade det här i förra veckans avsnitt av Kungligt, att paret under intervjun hos Oprah berättade att, eller det var Meghan som berättade att de då hade gift sig i sin trädgård vid Nottingham Cottage 3 dagar innan bröllopet. Det var då när de bodde på Kensington Palace. Och de gifte sig då det stora officiella bröllopet 19 maj 2018, men Meghan sa ju då att men vi hade ett eget litet bröllop som ingen visste om. Och det här har ju lett till ramaskri. Och engelska kyrkan och ärkebiskopen har ju blivit inblandade i det här uttalandet. För hade det varit så att paret hade liksom haft en riktig vigsel innan bröllopet, så hade ju nämligen det här stora bröllopet klassats som olagligt.
Mm. Men nu har de ju fått smaka på konsekvenserna av det här uttalandet. Och en... Alltså de fick ju enormt mycket kritik. Det har varit så mycket skriverier om det där. Och nu har en talesperson för Harry och Meghan sagt till The Sun att det handlade inte om att paret vigdes officiellt 3 dagar innan. Utan det handlar om att de gav löften till varandra. Och det var som jag tror jag nämnde det förra veckan också, att det måste ju varit en välsignelse eller någonting liknande som Meghan sen bara i sitt huvud gjort om till en vigsel. Det var det alltså inte. Paret gifte sig officiellt den 19 maj 2018. Och jag minns att Meghan sa i intervjun ordagrant så här: 3 dagar innan bröllopet gifte vi oss, men ingen visste om det. Och tidningen The Sun, de har även lyckats komma över parets bröllopsintyg som utfärdades den 19 maj, alltså på den officiella bröllopsdagen. Och tjänstemannen som upprättat intyget, han har även kommenterat Meghans uttalande, och han sa bland annat så här, citat: Meghan är uppenbarligen förvirrad och tydligt felinformerad gällande bröllopet. Slutcitat.
Ja, ord och inga
visar.
Ja, men det har ju verkligen ställt till med rabalder. Alltså, ärkebiskopen har ju fortfarande inte kommenterat parets uttalande.
Utan... Och det var han som vigde dem officiellt.
Precis, ja. Mm. Däremot så har ju väldigt många andra präster och människor inom kyrkan fått ta del tydligen av en hel del förfrågningar från privatpersoner efter Meghans uttalande. För att tydligen är det så, det kan vi förstå, att i coronatider så är det ju allt fler som väljer och vill gifta sig vid en privat och mindre ceremoni. Men för att få göra det på en plats utanför kyrkan så krävs det då tydligen ett speciellt intyg. Och det här intyget kostar runt 3000 kronor. Och många som tog del av parets intervju hos Oprah tolkade det som liksom att det finns någon form av chans att kanske frångå den här bestämmelsen. Och därför så har engelska kyrkan nu behövt sätta ner foten för att klargöra hur det går till och vad det är som fortsatt gäller. För att förfrågningarna har bara haglat in efter den här intervjun tydligen.
Mm-hmm. Spännande.
Så att, det satte fart på en annan fråga. Inte bara om det var ett olagligt bröllop, utan även om man kanske kan gifta sig
om man kan göra likadant.
Precis.
Ja. Jag vet också att under den här intervjun hos Oprah så sa ju också prins William att prins Harry att hans bror William känner sig fångad i rollen som blivande kung. Och det var ju det sammanhanget att Harry pratade om att Meghan har räddat mig från den här kungliga bubblan. Men det är ganska hårda anklagelser att samtidigt peka på sin bror och säga men han är också fångad i den här rollen. Och nu har William slagit tillbaka. Det är så att en nära vän eller en källa nära William har berättat för Sunday Times att nej, William känner sig inte alls fångad i rollen som blivande kung. Citat: han har accepterat sin roll och den väg mot kronan som ligger framför honom. Han ser mycket upp till sin farmor och den plikt han har inför kronan. Slutcitat.
Ja, och i samma veva så framträdde även en annan källa som hävdar att William då har ansett eller ansåg att Harry och Meghan förolämpade drottning Elizabeth när de då på ett, enligt honom då, respektlöst sätt svarade drottningen gällande hennes bestämmelse om att de inte längre får bruka kungliga titlar i affärssammanhang. Och där förstod jag det som att det handlade väldigt mycket om den här hemsidan som vi så ofta har pratat om. Du vet, som Harry och Meghan publicerade, där det var mycket bilder på framförallt drottning Elizabeth, och det var citat och så vidare.
Och en jättestor bild på prinsessan Diana på startsidan också.
Just ja.
Men sen var det ju också det här pressmeddelandet som Harry och Meghan skickade ut så fort drottningen hade kommit med sitt beslut om att de inte får bruka titlar. Nej, förresten, nu tänker jag på det här med att vara i kunglig tjänst.
Precis.
Det här hände innan, eller hur?
Ja, precis. Det här var ju, vad blir det? Det var alltså januari 2020. Då var det först det här meddelandet på Instagram från Harry och Meghan om att de ville bli så kallade senior royals. Mm. Sen slog drottningen tillbaka med att de absolut inte hade kommit fram till någonting. Och därefter blev ju den här form av paus- och prövåret.
Men vad är det då du menar att...
Det är för att William ansåg att det var väldigt respektlöst att de ville då direkt prata om att de skulle vara senior royals och inte vara en del av kronan, men samtidigt dundra upp en hemsida som egentligen surfade på hela den vågen.
Ja, du menar efter, alltså även efter att drottningen sagt att de får inte använda sina titlar skulle de ändå ha kungliga teman.
Exakt.
På sajten. Ja,
ja, och det tyckte liksom William, att, eller han tyckte att det var förolämpande gentemot drottningen då, när de ändå hade sagt att de inte ville vara en del av det hela. Och det kan man ju förstå.
Ja, men jag tänker fortfarande på det här svaret som Harry och Meghan gav, och det var ju mycket senare, det var ju nu nyligen. Då när prövoåret var slut och drottning Elizabeth menade att går man in i den kommersiella världen i näringslivet, då kan man inte representera kungahuset och ett land.
Nej.
Och de direkt svarade i ett eget pressmeddelande, Harry och Meghan, att ja, men alla kan vara i tjänst. Alltså det var ju, för jag vet att du sa någonting där, kunde inte drottning Elizabeth ha fått sista ordet? För det tycker jag nästan är lika stor förolämpning i så fall som det här.
Mm. Det handlar ju verkligen om så, för där satte ju hon punkt på ett bra sätt i det här tydliggörandet om vad som faktiskt gäller för framtiden. Men ändå var det som att paret bara var tvungna att ha sista ordet. Och återigen kanske, kan man säga, förminska den kungliga plikten och rollen som det faktiskt innebär. Där man helt plötsligt pratar om att, vadå, det kan väl alla vara. Som att det inte liksom ligger någon, vad ska man säga för ord? Vad
att det inte ligger någon tyngd i det.
Ja.
För de menar ju, drottning Elizabeth menar ju det med att vara i kunglig tjänst, att tjäna ett samhälle, att tjäna ett land. Det är ju någonting som kungligheter får leva med dygnet runt. Det är en del av deras roll. Men i Harry och Meghans svar då i det här pressmeddelandet så lät det som att det kan väl vem som helst göra. Det har ju ingenting med, alltså jag håller med dig, jag tycker också att det förminskar.
Ja. Och en annan grej som jag tänker på, att just, alltså, vi tänker pandemiåret nu som har pågått i över ett år. Aldrig har vi ju sett prins William i en så framträdande roll och kanske heller inte en sån uppskattad roll. Han har ju verkligen av naturliga skäl tillsammans med sin fru Kate och fått tagit en väldigt mycket större plats på grund av att både hans farmor drottningen och pappa Charles har behövt isolerats på grund av att de är i riskgrupp. Och han har blivit väldigt uppskattad av brittiska folket. Och sen då, ett år har gått, och då sitter hans bror hos Oprah och pratar om att han är alltså fångad i sin roll. Kan jag tänka mig att det också blir liksom en clinch i det hela?
Ja, jag tycker det är ganska fräckt att tala för någon annan. Det är det verkligen. Särskilt en bror också kanske.
Och det kanske också tydliggör ännu mer den här sprickan som vi har återkommit till så många gånger mellan bröderna. Och också förra veckan pratade om just att William fick ju frågan ifall att han hade pratat med Harry efter intervjun där. Och det hade han ju inte gjort, kom det fram. Men att han skulle göra det.
Precis. Vi ska ta ett språng från Storbritannien till Sverige. För nu är det inte långt kvar. Hovet har ju tidigare meddelat att prinsparet väntar sitt tredje barn. Och det är beräknat att komma då i slutet av mars och början av april. Och det blir ju prins Carl Philip och prinsessan Sofias tredje barn. Mm. Men det blir också det första barnet att födas utanför det kungliga huset. Och det ska bli jättespännande att se hur de här kungliga traditionerna kommer se ut kring den här kungliga födseln. Det är ju en historisk födsel, får man säga, efter kungens beslut.
Ja, men precis. Barnet föds ju trots allt in i kungafamiljen, men inte det kungliga huset.
Och för alla som lyssnar nu och som inte riktigt förstår den här skillnaden, så är det så här. Man kan säga att kungafamiljen, det är den kungliga familjen med alla dess medlemmar. Kungahuset är den officiella delen, den som har mer med den officiella plikten och arbetet att göra. Och där ingår inte hela kungafamiljen.
Precis. Det vi kan konstatera, det är ju då att det här barnet inte kommer att tilldelas en kunglig höghetstitel. Och det har ju som sagt att göra med precis det du nämnde, Jenny, det här med kungens beslut. För den 7 oktober 2019 så blev ju då prinsessa Madeleine och prins Carl Philips barn av med sina kungliga höghetstitlar. Och det är ju såklart även att det här då tredje barnet inte heller kommer att få en titel eller utgöra en del av det kungliga huset.
Mm.
Men frågan är då hur det blir med hertigdömen. Troligtvis så kommer ju barnet att tilldelas ett hertigdöme, för att barnet är ju likt sina syskon och sina kusiner trots allt arvsberättigad till tronen och kommer ju faktiskt att ta en plats i tronföljden. Jag menar, bröderna Alexander och Gabriel, de är ju fortsatt hertigar och har sina hertigdömen. Så där känns det som att kungen inte kommer att göra någon skillnad, eller vad tror du?
Nej, men jag tror samma. Det är ju så att i Sverige så var det Gustav den tredje som 1772 började då att använda hertigtitlar som en slags hederstitel. Och då var man då hertig över ett svenskt landskap. Och det är en tradition som har pågått ända sedan dess. Så att den är väldigt, väldigt gammal. Men där tänker jag att det bestämmer ju kungen helt och hållet över. Jag har jättesvårt att tro att om alla andra barnbarn har hertigdömen, varför skulle detta minsta lilla barn inte få det? Så jag tror att han går verkligen efter rättviseprincipen, och barnet är en del av tronföljden, så det är klart att han eller hon kommer få ett hertigdöme.
Ja, och barnet kommer ju att inta plats nummer 7 i den svenska tronföljden och kommer ju därmed också då peta ner prinsessan Madeleine till den 8:e plats.
Mm. Och när det gäller prins eller prinsesstitel, då är det också spännande, för att där har man ju sett att efter kungens beslut år 2019 så har ju barnbarnen fått behålla sina prins- och prinsesstitlar, och Alexander och Gabriel som kommer bli storebröder, de är ju också fortsatt prinsar, precis som Madeleines barn. Så här handlar det nog också om en rättvise tänk. Kungen skulle absolut inte låta ett av barnen vara utan titel i en familj.
Nej, men en annan del som vi pratade om tidigare i veckan, du och jag, Jenny, det här är ju det som berör det här med Serafimorden. Det är ju faktiskt Sveriges förnämsta orden. Och den utdelas ju numera endast till medlemmar av det svenska kungahuset och till utländska statschefer eller därmed jämställda personer i samband med statsbesök. Men här har ju alla kungabarnen tilldelats orden i samband med dopen. Och frågan är nu hur det kommer att bli vid den här födseln. Kommer barnet inte att tilldelas orden på grund av att det inte kommer att födas som medlem av det kungliga huset? Å andra sidan, återigen, har ju alla andra kusiner fått behålla sina ordnar även efter den här bestämmelsen.
Här tror jag vi kan vara ganska säkra på att det inte blir en serafimorden, för att här måste man ju följa de regler som följer med den här orden och sällskapet. Och det står ju väldigt tydligt, alltså du och jag, vi var ju inne verkligen och kollade, och det står att det ska vara medlemmar av det svenska kungahuset. Så här tror jag inte att barnet kommer få en sån orden. Nej, å andra sidan tänker jag att alla de här barnen som har döpts och fått orden nu senaste åren, det är inte så att de tvingats lämna tillbaka den, vad vi vet.
Nej, det är ingen information vi har nåtts av i alla fall, och det var ingenting man redogjorde för i samband med det här beslutet i oktober 2019 heller.
Och vet du, det här måste vi rota lite i. För de här barnen är ju inte medlemmar i kungahuset längre. Får de då behålla sin order? Mm.
Vi ställer en lyssnarfråga till oss själva helt plötsligt.
Ja, det där ska vi kolla upp. Det är jättespännande.
Ja, men det är det. Och det ska bli väldigt spännande att se hur man kommer resonera. För att säga då att det här barnet inte tilldelas en orden, då kanske det andra också blir frågasatt. Men varför har de andra barnen fått behålla dem?
Eller har de fått lämna tillbaka dem? Vi ska kolla upp detta, vi lovar.
Vi kollar upp det här och återkommer. Vi får ställa en fråga. Yeah. Vad har vi för andra traditioner kring kungliga födslar? Vad tror vi om dem?
Jo, men det finns en väldigt tydlig gång kring när ett kungligt barn föds. För det första så blir statsministern alltid informerad först. Och det skickas ut en kommuniké, alltså ett pressmeddelande. Och då är det riksmarskalken som meddelar, ja då, rikets ledning om födseln. Och sen publicerar man den här också så att resten av världen får se den helt enkelt. Och det kommer ske i det här fallet också, för barnet är ju arvsberättigat kronan. Och som med alla kungliga barn så sker det en vittnesbekräftelse. Den hålls dagen efter födseln. Om födseln inte sker en lördag, då hålls den följande måndag. Och det är ju lite spännande, för att det är ju överhovmästarinnan, det är statsministern, det är talmannen och vem är det mer? Riksmarskalken, som då ska titta på det här lilla barnet. Och sen så skriver de under ett dokument med sigill att det här är ett äkta kungligt barn. Väldigt gammaldags tradition.
Ja, låter, när man pratar om det så är det så att det låter så otroligt old school. Men det är ju så traditionerna ser ut.
Ja, och det kommer från den tiden där det var så noga med att det inte skulle vara ett oäkta barn. Och många av de här dignitärerna fick då sitta i rummet bredvid den här stackars blivande modern som skulle i födslovånda då få ut det här barnet. Och sen skulle då de här gubbarna titta på barnet och bekräfta att det var ett äkta barn. Gammalt, gammalt.
Gammalt, ja. Gammalt. Man undrar också lite om det, jag tänker det här barnet kommer ju födas nu mitt i pågående pandemi. Frågan är om hur det löser sig då, digitalt. Är det någonting tror vi?
Nej, jag tror man gör som i USA med prinsessa Madeleines barn, Leonor, hon föddes ju i USA. Att där är det läkarna som bekräftar och som intygar att barnet är ett kungligt äkta barn helt enkelt. Jag tror man gör så.
Och vanligtvis så hålls ju också en konselj där kungen informerar regeringen om så här titel och namn och tilltalsnamn och som sagt då tilldelat hertigdöme eller hertiginnedöme för den här tronarvingen. Frågan är hur det kommer att ske i den här pandemin.
Alltså, antingen blir det digitalt eller så gör man som vid andra sådana informationsmöten att ministrarna de sitter varannan stol helt enkelt. Man håller lite avstånd.
Det här blir liksom en historisk födsel på många plan.
Ja,
dels är det liksom det här med att det föds utanför det kungliga huset och också mitt i en pågående pandemi som liksom ställer till det för alla typer av traditioner, så även kungliga födslar.
Mm. Men salutering blir det ju säkert i och med att det är ett kungligt barn.
Ja.
Och till deum, det är en tacksägelsegudstjänst. Och i och med att hela kungafamiljen då ska bekänna sig till den kristna tron så har vi ju då massa kristna traditioner att följa. Så till deum håller man då alltid dagen efter ett kungligt barn har fötts. Det kommer ju säkerligen bara kanske vara närmaste kungafamiljen och ett fåtal gäster. Man kan ju inte sitta och fylla en hel kyrka. Det är väl 8 personer som gäller fortfarande enligt rekommendationer från myndigheter.
Men jag tänker, vi såg ju nu för några veckor sedan när kungafamiljen, eller kungaparet och prinsparet och prinsessa Kristina, hennes man, deltog vid den här minnesgudstjänsten i Drottningholms slottskapell. Och då satt de ju så med väldigt stor avstånd till varandra. Mm. Så det kanske är något liknande vi kommer att se i det här fallet. Ja. Det som också är intressant när man tänker på det här, det är ju det här med dop. Det har ju faktiskt varit en omdiskuterad fråga även tidigare, när då barnen ändå föddes in i det kungliga huset med kungliga höghetstitlar. SVT då, var det både Madeleine och prins Carl Philips barn som man pratade om att de inte skulle då sända dopet, men fick ju väldigt mycket kritik faktiskt. Vilket gjorde att de till slut gav med sig och ändå gjorde en dopsändning kring det här. Frågan är hur det här kommer att bli. Om det överhuvudtaget blir ett stort, eller stort, men det är ändå ett större dop. Och om det kommer att tv-sändas.
Vet du, här har ju kungen lite tur, tänker jag.
Ja, eller kanske det.
Kanske SVT. För jag tänker så här att om det nu är det första barnet som föds utanför det kungliga huset och man vill hålla det mer nedtonat, så är corona en jättebra ursäkt för att göra det. Sen vet jag att kungen också har ett otroligt rättvisepatos och han vill inte göra skillnad på barnen. Men i coronatider så vore det inte alls konstigt om det blir en mycket mindre ceremoni med de allra närmaste, och ingen skulle klaga på det helt enkelt.
Där kanske man kommer undan på ett lätt sätt då, med andra ord.
Mm.
Ja. Vi ska stanna kvar vid det här med kungliga bebisar, för det är ju faktiskt så att det i Storbritannien har fötts ett kungligt barn, och det skedde också väldigt dramatiskt, eller hur Jenny?
Verkligen, det är Mike och Sarah Tindall, och Sarah hon är ju då dotter till prinsessan Anne, så hon är drottning Elisabeths barnbarn. Sarah och Mike har fått sitt tredje barn, en liten pojke, och det avslöjade faktiskt Mike i sin podd The Good, The Bad and The Rugby. Han är ju tränare för ett rugbylag. Och han berättade att förlossningen blev oerhört dramatisk. Och barnet föddes hemma i badrummet. Men tack och lov så var då förutom Mike även Sarahs bästa vän Dolly var med. Och Mike berättade i podden att Dolly hon har varit med vid alla tre födslarna, att hon nästan är viktigare för Sarah vid födslarna än vad han själv är. Men han berättade också då att de insåg ganska snabbt att vi kommer inte hinna åka till sjukhuset i tid. Så de sprang in i gymmet, de har någon sån här gym hemma, hämtade en mjuk matta, sprang in i badrummet så Sarah fick ligga på den. Jag tror inte Sarah sprang in i badrummet, hon befann sig nog redan där.
Hon var nog på plats så att säga.
Ja. Och de fick ha handdukar på golvet och sen var det bara att köra. Och vi kan väl lyssna lite på hur det lät när han berättade.
Arrived very quickly, didn't make it to hospital, on the bathroom floor.
You're kidding me!
Yeah.
Mate, this is unbelievable!
Yeah.
And how, dare I ask, how hands-on were you? Or did you have someone to kind of just direct?
Fortunately, Zara's friend Dolly is... She's actually more important than I am at making sure that she's been at every three of my children's births. She was there and recognised that we wouldn't have got to hospital in time. So, yeah, it was run into the gym, get a mat, get into the bathroom, get the mat on the floor, towels down, brace.
Oh, my God. And a sort of a life...
Fortunately, the midwife who was going to meet us at the hospital wasn't that far away, so she drove up and got there just as we'd assumed the position. And then the second midwife arrived just after the head had arrived. Wow. So yeah, it was a bit garnish, but...
Jag tycker det är så härligt att han liksom delar med sig av allt det här i sin podcast på ett väldigt lättsamt sätt.
Ja, men verkligen. Och det dramat är ju oerhört. Det vet man ju om man har fött barn att det är ingen lätt process på något vis. Och den här barnmorskan då som egentligen skulle ha mött upp paret på sjukhuset befann sig tack och lov i närheten och kunde ta sin bil då istället hem till Mike och Sarah. Och precis då när huvudet skymtade, berättar Mike i podden, så kom det ytterligare en barnmorska. Så de hade ju ändå ett starkt stöd där av vårdpersonal.
En dramatisk födsel när drottning Elisabeths 10:e barnbarns barn föddes alltså. Mm. Och den här lilla pojken då har enligt källor till BBC fått namnet Lucas.
Lukas med Z.
Ja, det var lite trendigt.
Ja.
Ja.
Och paret har ju... Ja.
Paret då pratar vi i mun.
Alltid, vi ser inte varandra. Men vi kan ju säga det, att de har ju barn sedan tidigare. De har ju döttrarna Mia som är 7 och Lena som är 2 år.
Det var tur att allting gick vägen trots den här dramatiska förlossningen. Kul att ett till kungligt barn har kommit till världen. Vi ska gå över på lyssnarfrågor. Skicka gärna in fler till oss på kungligt@aftonbladet.se. Här är det Jana som har en fråga. Hon skriver så här. En fråga jag tänkte på då min son frågade mig om jag visste vad kungafamiljen i Storbritannien heter i efternamn. Använder alla kungahus efternamn? Hittar inte varken norska eller danska kungahuset? Kan inte ni berätta lite vad kungahusen i Europa har för efternamn?
Ja, absolut. Men jag vill bara flika in där först och främst att det är inte så att kungahusen använder efternamn. De tillhör en ett. Alltså de tillhör ett släktnamn, en ett. Man brukar säga så. Men det är också så att visst, absolut, moderna kungligheter använder absolut, som till exempel Bernadotte i efternamn när det behövs. Om på körkortet eller... Nej, förlåt, inte på körkortet. Men... om de till exempel skriver in sig på universitetet eller om sådana sammanhang, då kan de absolut, då kan det stå Madeleine Bernadotte istället för hennes kungliga höghet, prinsessa Madeleine.
Men de använder till exempel inte liksom efternamn som att man presenterar sig som så.
Nej, alltså, verkligen inte.
Det händer ju inte.
De namnen är ett namn, ett släktnamn. Ja. Och i Storbritannien så har vi Windsor. Det tror jag alla är bekanta med nu efter The Crown.
Just det.
I Sverige är det släkten eller ätten Bernadotte. I Danmark har vi ätten Glücksborg. Norge, Schleswig, Holstein, Sonderburg, Glücksborg. I Spanien, Bourbon. Och i Nederländerna, Nassau, Oranien.
Det är tur att de i Norge inte behöver använda sitt ättsnamn när man ska presentera sig. För det hade tagit någon minut varenda gång.
Schleswig, Holstein, Sonderburg, Glücksborg.
Ja, men det är flott.
Tjusigt.
Väldigt tjusigt.
Här har vi en annan fråga. Och det är Karin som undrar var drottning Margrethe av Danmark för det mesta bor.
Hon har ju som 2 officiella residens. Och det är ju Amalienborg och Fredensborgs slott. Och jag skulle tippar på att hon allt som oftast är på Fredensborgs slott. Men sommaren spenderar hon ju också på sommarresidenset Gråstens slott eller Château de Sceaux. Så har jag rätt nu, Jenny?
Nej, Château de Cayx.
Alltså, franska och alla dessa uttal, det är inte mina grejer.
Det men de är har ett, inte lätt.
De har ett väldigt flott vinslott i Frankrike. Där har du faktiskt varit, Jenny. Det är en historia jag gärna återkommer till, för det tycker jag är så intressant.
Ja, ja. Nej, men det har vi pratat om. Men det, jag fick ett glas rött i handen och fick stå och småprata med drottningen och prins Henrik på terrassen. Det var jättetrevligt, supertrevligt.
Var det vin då från liksom deras egna vinslott?
Ja, det var det. Han gör ju både rött och eller gjorde både rött och vitt vin när han levde och det var hans stora passion. Han älskade att vara nere i Cayx och jag kan verkligen intyga att det är ett paradis. Alltså man står uppe på kullen vid slottet, alltså det är lite på en höjd. Och man ser ut över vinodlingar och vägar och det ligger också en liten by där. Drottning Margrethe brukar gå ner och till den lokala marknaden köpa grönsaker och sådär. Alltså det är så ljuvligt. Och i deras trädgård så har de en pool. Det sägs att kronprins Fredrik har badat naken i den och hamnat på bild. Men det är otroligt vackert. Men det är också i all sin enkelhet väldigt, väldigt mysigt. Jag menar i köket så stod det så här flingpaket i fönstersmygen och dagstidningar låg slängda lite här och där. Alltså det
vittnar lite om det vanliga livet på något sätt.
Det vanliga vardagslivet i en helt otroligt vacker miljö.
Vad suger man blir på att åka utomlands nu, kände jag. Man längtar efter den där miljön och solen och allt.
Ja, men verkligen. Ja, det går fort när man har trevligt. Podden är slut.
Den är slut för idag.
Den är slut för idag. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden. Det kan ni göra genom att trycka på prenumerera-knappen så missar ni inget avsnitt. Och följ oss jättegärna på sociala medier. Sara, var finns du?
royalistan.se och var hittar man dig?
På Instagram först och främst. Kungligt med Jenny heter jag där.
Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.